Ja, då skulle vi ha ett föredrag här, Jesus och makterna i himlarymderna. Patrik har sagt att jag får hålla på i 45 minuter, så jag får försöka göra det. Och vi ska inleda med att sjunga en psalm. Jag tänker att den psalm som kanske är en av dem i psalmboken som passar bäst in på det här temat är Två väldiga strider om människans själ, psalmen 536. Så vi låter den omgärda föredraget. Vi sjunger två verser före och två verser efteråt. Så 536. Be. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker håg och mod, och så vår själ bereder, att vi ditt ord kan rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas. Amen. Det är ett allvarligt ämne som vi står inför den här förmiddagen. Jesus och makterna i himlarymderna. Jag hade tänkt ta mig an ämnet på det sättet att jag gör en bibelteologisk genomgång. Vi kommer att svepa över stora delar av Bibeln innan vi landar i nutid och lite praktiska råd hur vi ska kunna tänka kring den här saken. Vi ska starta med Jesus själv och Jesus och makterna i evangelierna. Och då är det ju så att i tre av våra fyra evangelier så berättas att Jesus alldeles efter sitt dop fördes ut i öknen där han fastade. Och så blev han frestad av djävulen. I vilken form djävulen uppträder, det berättar inte evangelierna. Det står bara att djävulen trädde fram på söndagsskolplanscher. Om man nu har målat upp det här, så har man väl ändå förutställt sig att Jesus har haft någon slags, eller förlåt, djävulen har haft någon slags mänsklig form, ofta en mörk sådan. Det vet vi inte, men vi vet att djävulen, Satan, mötte Jesus och framställde tre frestelser. Kanske var de fler, men tre frestelser berättar Matteus och Lukas om i sina fjärde kapitel. Jesus, han frestas på, ska vi säga, det kroppsliga planet på det sättet att han är hungrig, och djävulen frästa honom med att framställa mat på ett övernaturligt sätt. Djävulen frästa Jesus med makt. Och djävulen frästa också Jesus att utmana ödet, så att säga, och kasta sig ner ifrån Jerusalems murar. Det sammanfattar viktiga aspekter på det mänskliga livet och de frestelserna människorna råkar ut för. Och i alla tre fallen så svarar Jesus med ett Guds ord. Och så står det är väl hos Lukas, att när Jesus har svarat djävulen tre gånger, så viker djävulen ifrån honom för en tid. Frestelserna upphör. Men när vi läser igenom evangelierna så ser vi hur Satan återkommer. Då inte på detta direkta sätt som i frestelseberättelsen, men Satan får en röst via en människa. Och det allra konkretaste exemplet på det är när Petrus precis har bekänt vem Jesus är. Han har kommit med den rätta och riktiga bekännelsen. Då så talar Jesus om vilken typ av messias han är, någon som måste lida. Och det verkar som om vi människor, när vi har kunnat så att säga lyckas i vår kristendom, vilket Petrus gör där, han kommer med den rätta bekännelsen. Och så går det någon minut och så faller han. Och så motsäger han Jesus när Jesus säger att han ska är tvungen att lida. Och då talar Jesus om för Petrus vilkens röst det är som talar genom honom. Det är Satan som nyttjar Petrus till att motsäga Jesus och hela frälsningsverket som har tagit sin början i första Mosebok. Det är något vi kommer till strax. Men Jesus avslöjar Petrus, han genomskådar honom. Det är Satans frestelse. Och på samma sätt berättar Matteus att när Jesus hänger där på korset så kommer det människor som hånar honom och de utmanar Jesus att stiga ner på korset. Du som har frälst så många, fräls nu dig själv. Om du verkligen är Guds son, och då hör vi återigen frestelsen från ödemarken. Om du är Guds son, gör si eller så. På det sättet så går Jesus i närkamp med ondskan. Eller vi kanske ska säga så, det är ondskan i form av djävulen som går i närkamp med Jesus. Men i evangelierna så är det också motsatt väg. Jesus, han går i närkamp med ondskan. Och det här är väl en aspekt som vi i vår kristna kyrka inte tala så mycket om idag. Det är inte modernt och inne att tala om det. Vi berättar gärna om de under som Jesus gör. De tänker på hans underverk. Men om vi läser våra evangelier riktigt, riktigt noggrant så finner vi att Jesus kanske lika ofta botar eller helar en människa genom att kasta ut en ond ande. Och om vi läser Markus evangeliet så är det första Jesus gör. Det första underverket. Det är när han kastar ut en ond ande i synagogan. Och det här är ju frågan om människor. Människor av kött och blod. Men de har blivit besatta av en ond ande. Och i vissa fall av flera. Jesus möter den som kallas legion. En hel legioner med onda andar. Och att de är mer än bara kött och blod, det förstår vi av den kunskap de har. Därför att de här människorna som är besatta, på ett övernaturligt sätt vet de vem Jesus är. De avslöjar att han är Guds son. Och därför måste Jesus gång på gång förbjuda dem och tala om vem han är. Andra människor som Jesus möter, det kan handla om att han botar någon eller hans motståndare eller lärjungarna, de förstår inte vem Jesus är. De vet inte vem Jesus är. Men de som bär på en ond ande, de vet vem han är. Och när han kommer till gerasenernas område och möter den här mannen som kallas legion, så tilltalar han Jesus på det sättet att han är den högste gudens son. Det kan man inte veta om man inte har övernaturlig kunskap. Och gång på gång så är det så att Jesus då går i närkamp och besegrar ondskan i form av de onda andarna. Vi kan tänka på den här kvinnan, den syrofenisiska kananeiska kvinnan som har en dotter. Kvinnan vill att dottern ska botas. Också hon har en ond ande som Jesus kan besegra och kasta ut på avstånd. Eller den här mannen som har en son som tycks få epileptiska anfall. Ja, den som orsakar det är en ond ande. Och där blir kampen mellan Jesus och ondskan så kraftig och påtaglig att den här gossen tycks dö när den onda anden far ut. Så Jesus måste liksom ta honom vid handen och resa honom upp, ungefär som han har rest Jairi dotter. Vad handlar nu allt det här om? Jo, det låter oss evangelisterna också veta. Markus berättar om det i det tredje kapitlet. I det tredje kapitlet så blir det en diskussion mellan Jesus och hans motståndare, fariseerna och de skriftlärda. Och motståndarna, de tror sig veta att Jesus lyckas övervinna dessa onda andar genom Belzebul, de onda andarnas furste. Alltså att det är med Satans makt som Jesus besegrar dessa andar. Och då ställer Jesus motfrågan: hur kan det vara på det sättet? Då skulle ju Satan ha kommit i strid med sig själv. Nej, det är med Guds ande eller med Guds finger han kastar ut de onda andarna. Och så talar Jesus om hur han som den starkare binder den starke. Den starke, det är Satan, men Jesus, han är ännu starkare. Och det visar han när han gång efter annan botar eller hela en människa som är besatt av en ond ande. Så löper det här liksom en röd tråd igenom evangelierna. Hur Jesus går i närkamp med det onda. Hur han besegrar det och binder det. Och när våra evangelier ska berätta vad det är Jesus gör på korset, så tar de fram lite olika aspekter. Jesus själv säger att han har kommit som en tjänare för att ge sitt liv till lösen. Jesus ger en lösepenning på korset. Jesus säger när han instiftar nattvarden att han utgjuter sitt blod, det vill säga han ger ett offer. Men vi får nog också tänka att Jesus ytterst sett också där på korset binder den onde, besegrar den onde, precis som var utlovat i det allra första evangeliet, att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Vad kan vi nu lära av det evangelierna här berätta? Jo, vi lär oss att det verkligen finns en ond andemakt. Att Satan existerar. Och att det finns andra andar som går i hans ledband. Och de försöker övervinna Jesus. Men Jesus går hela tiden segrande ur striden. Och det gör han för alla människors skull. Och han kallar nu oss att gå in i samma kamp. Jesus är den som segrar, men han vill också vara vår förebild i den saken. Och det är nog en av anledningarna till att evangelisterna har valt att berätta om det som sker ute i vildmarken. Jesus som inte viker sig för frestelsen och som besegrar frestelsen med hjälp av ett Guds ord. Det var något om Jesus och det onda i evangelierna. De nytestamentliga epistlarna har också en hel del att lära oss i den här saken. Och det finns ett nyckelställe framför alla andra. Det finner vi i Efesiebrevets 6:e kapitel. Och då vet ni alla som har en god bibelkunskap att i Efesiebrevet 6, där har vi den kristna vapenrustningen. Men den kristna vapenrustningen kommer i en kontext som egentligen borde göra oss verkligt skärrade som människor och som kristna. För när Paulus introducerar denna vapenrustning så säger han så här: ty vi strider inte mot kött och blod. Och nu ska vi komma ihåg att Paulus själv, han har stridit mot kött och blod många gånger. Utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Det är bakgrunden till den kristna vapenrustningen. Det vi ser med våra ögon, det som sker runt om oss, i vår närhet, i våra samhällen, i politiken, mellan nationer, det är kött och blod. Men det finns någonting som är mycket värre, någonting som är ännu allvarligare, det vi inte kan se med våra ögon. Det finns en maktkamp på den andra sidan, det skynke som skiljer vår tillvaro som vi kan se med ögonen från hela tillvaron. Det finns en mycket värre maktkamp i den osynliga världen, och de makterna vill också influera oss, de vill också besegra oss. Nu finns det enligt Bibelns lära både goda och onda makter som vi inte ser med våra ögon. Under medeltiden så kom man i teologin att utarbeta ett system hur de här makterna som man kunde kunna sammanfalla med änglamakter, de goda, såg ut. Och man baserade det på tre stycken ställen, framförallt i Paulus brev till Efesierna och Kolosserna. Och jag tänkte jag skulle läsa de ställena. Vi tittar först på Efesiebrevets första kapitel, vers 21-23. Och vi får egentligen börja i vers 20. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och i det tredje kapitlet av Efesiebrevet så säger Paulus så här: så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göra känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Och vidare i Kolosserbrevets första kapitel, i den här lovsången till Kristus som skaparen och frälsaren, då är det från den 16:e versen: ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Av de här begreppen så gjorde man under medeltiden så att man strukturerade upp det. Man tänkte att alla de som nämns här, det är goda makter, det är olika slags änglar. Och så delade man upp dem i tre sfärer. I den första, översta sfären, så fanns serafimerna. Det är de vi hört talas om i Gamla testamentet. Och kerubinerna och tronfurstarna som vi nyss lärde om, de stod liksom närmast Gud i himlen. I den andra sfären så menade man att det som kallades för herradömen fanns, och det som kallades för makter och härskare. Och i den tredje sfären så tänkte man sig att väldigheterna fanns, och sen kom ärkeänglarna och till slut änglarna. Och där fanns också de personliga skyddsänglarna. Så tänkte man på medeltiden. Och nu är det lite svårt att avgöra här när man läser Paulus. Talar han här om goda andliga makter, eller talar han om onda makter här? Att han talar om onda makter i Efesierbrevet är klart, för där säger han uttryckligen att det är fråga om det. Och kanske han här talar om både goda och onda andemakter. Det vet vi inte med säkerhet. Det vi kan lära oss här, det är att Nya testamentet, den räknar med en osynlig värld av mäktiga varelser, av både goda och onda sådana, som kämpar om människan. Och vi återkommer till vad Uppenbarelseboken 12 har att lära av det, om det. Det är alltså en tillvaro som egentligen är helt främmande ifrån den som vi lever i våra vardagliga liv. När vi går här nere i vardagen, så är det nog ofta så, tyvärr, även bland de som benämns med det sköna kristna namnet, att man inte tänker på denna oerhört viktiga dimension i vår tillvaro. Kanske det kan vara en hjälp att varje morgon be just Luthers morgonbön, som ju slutar med det: må din gode eller helige ängel vara med mig. Så att man påminns om änglarnas existens. Av Efesierbrevet 6, som jag inledde den här delen av, så lär vi oss vikten av att stå emot djävulen. Som troende så behöver man kraft, och inte vilken kraft som helst, utan Guds kraft och Guds utrustning. För det är frågan om en övernaturlig fiende. Och när vi läser närmare vad det är Paulus här i Efesierbrevet 6 beskriver, så kan man notera ett verb som är särskilt påtagligt, och det är verbet stå. Stå. För precis som i brottning, Paulus är inne på lite brottningsbilder här, och i en stridssituation, han är inne på det också, så är det helt avgörande att man står. För faller man till marken så riskerar man att bli dödad eller besegrad av fienden. Och fienden här, den tycks ju bestå av en hel armé av olika personligheter eller olika avdelningar. Vi strider, står han, säger Paulus, mot furstar och väldigheter och världshärskare. Och just därför att de här tre begreppen används, furstar, väldigheter och världshärskare, det är sådana begrepp som också vi hörde när vi läste tidigare i Efesierbrevet och Kolosserbrevet, så får man nog dra slutsatsen att när Paulus omnämner dem på de andra ställena, så tänker han sig nog att det är frågan om onda andemakter som Kristus har besegrat och som han står över. Som troende människor, säger Paulus på flera ställen, så har man blivit kallad ifrån mörkret. Ifrån det som är mörker. Det säger Paulus i Efesierbrevet 5. Han tar upp det också i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 1. Och vad var mörkret på den här tiden? Och då var det nog i första hand, om vi bortser från vårt eget onda jag, så var det nog avgudadyrkan i olika former. För det var väldigt få människor på den tiden som kunde vara så att säga agnostiker, det vill säga att de inte tog ställning. Utan antingen trodde man på den enda guden om man var jude, eller man kanske var en hedning som hade nåtts av judarnas mission. Eller så ägnade man sig åt avgudadyrkan. Och avgudadyrkan, det är inget neutralt område. Utan Paulus lär oss i första Korintherbrevet 8 och 10 att bakom avgudarna, som i och för sig inte är någonting, så står det onda andar. Där finns den onda andemakten. Och det kan vi väl också tänka på i vår tid, när det har blivit så inne med olika former av österländsk meditation eller New Age. Det kanske inte är lika inne med New Age idag som det var för 20-30 år sedan. Men det är inget område som är neutralt, utan bakom all form av religion som inte är den kristna tron så finns det en ond andemakt som vill dra allt och alla till sig. När Paulus undervisar om de här makterna så ger han dem lite olika namn. Han kan vid några tillfällen, som i första Korintherbrevet 10, kalla dem för demoner. Det är så de också kallas i evangelierna. Han kan kalla dem för onda andar. Han kan kalla Satan för en ond ande. Men sen använder han också de här begreppen vi stötte på här i Efesierbrevet och även i Kolosserbrevet. Han kallar dem för härskare, för väldigheter. Och han kallar dem för makt makter och till slut för herradömen. Och det här var också begrepp som judarna vid den här tiden använde om de onda änglamakterna. Härskare, väldigheter, makter och herradömen. Och som en enkel liten människa, här kan man ju få såna här fruktansvärda rysningar längs ryggraden bara man tänker på de här begreppen. Hur ska jag som kristen kunna bestå om det är såna begrepp som används av en fientlig makt emot mig? Bara att läsa om de här borde föra varenda människa, varenda kristen, till eftertanke. Det finns all anledning att Paulus berättar om Guds vapenrustning, och han gör det faktiskt inte bara i Efesierbrevet, för han har Guds lilla vapenrustning berättar han också om i Thessalonikerbreven. Men Guds vapenrustning som vi behöver för att hålla fältet, vad är den? Jo, det är sanningen. Det är rättfärdighetens pansar. Det är beredskap, och den beredskapen kommer av fridens evangelium. Här får vi tänka på den trosvisshet som man som kristen får ha, och som var så viktig, en viktig upptäckt under reformationen. Att man för Kristi skull, för det han har gjort och rättfärdiggörelsen, får vara viss om man, att man för Jesus skull är ett Guds barn. Det är den beredskap som fridens evangelium, trons sköld. Med den kan man släcka den ondes alla brinnande pilar. Frälsningens hjälm, andens svärd som är Guds ord. Och så uppmanar Paulus till användning under åkallan bön i Guds ande. Egentligen är det inga avancerade vapen. Det är vapen som är tillgängliga för varje kristen. Men det handlar om att man brukar dem och att man övar sig i dem. Varje soldat måste öva sig. Så får vi backa till Gamla testamentet. Vad är den röda tråden i Gamla testamentet egentligen? Olika teologer har besvarat den frågan på olika sätt. Men det finns åtminstone en röd tråd som handlar om att bevara säden. På fallets dag så får ju Eva det löftet i Första Mosebok 3:15 att en avkomma till henne skall besegra ormen. Och det som sen sker, det är att Satan, han går till ständigt angrepp mot denna säd, mot denna linje. Kain dödar Abel, och Abel var väl tänkt att bära rättfärdighetens linje. Vad får Gud göra då? Jo, Eva måste få en ny son, Set istället, där säden ska bäras vidare. Vi läser om hur ondskan förökas. Gud måste börja om med Noa, och så förökas ondskan igen. Gud börjar om med Abraham. Och när vi läser om Abraham så ser vi hur löftena hela tiden hänger på en skör tråd. Abraham, han frestas att ta till mänskliga medel för att Guds löften ska uppfyllas. Först med Jakob och hans söner så blir linjen ett stort folk som växer till och förökar sig i Egypten. Men när den väl har växt till och förökat sig där, så uppstår det en fiende, farao, som hotar folket. Och så måste Gud igen på ett övernaturligt sätt genom det röda havet rädda sitt folk. Och när Gud väl har räddat det, så utsätts folket ändå för frestelse, så att Gud måste börja om under ökenvandringen. Och när de har kommit in i sitt utlovade land så hotas folket ständigt av avfall och avgudadyrkan. Säden går vidare i Davids linje, men det dröjer bara en generation så splittras folket i Nord- och Sydriket. Men linjen går likväl vidare genom Guds förundliga under i den davidiska dynastin fram till den dag då babylonierna besegrar folket och skickar bort i exil. Och då hänger det återigen på en eller ett par personer, Zerubabel, som får bära säden vidare tillbaka till det heliga landet. Och inte nog med det, när de har kommit tillbaka till det heliga landet, det här berättar inte Gamla testamentet om, men våra apokryptiska skrifter, så hotas Guds folk på nytt av de seleukidiska folken, av Antiochus den fjärde, som vill få hela folket till att avfalla från Gud. På den vägen är det. Guds löfte och säden riskerar hela tiden att besegras av den onde. Satan, han tar andra folk till sin hjälp för att komma åt den heliga säden. Farao, kungen i Babel och så vidare. Men det finns också hot inifrån. Folket frestas till avgudadyrkan och de faller. De frestas till brott emot den andra tavlans bud och så vidare. Men hela tiden så arbetar Gud med människorna och med folken. För samtidigt som allt det här sker, och då ska vi veta att i tidernas begynnelse, eller lite senare, om vi går tillbaks till Abrahams tid, då är många folk samlade i sina små stadsstater. Och dit kommer ingen annan. Och där dyrkar man sin egen Gud. Hur ska Gud komma åt de här folken? Hur ska han nå fram med budskapet om frälsningen till dem? Jo, det är då han använder de stora stormakterna som far fram över Mellanöstern, vinner över den ena stadsstaten efter den andra, som till exempel när Nordriket besegras år 722. Då så sveper assyrierna bort en lång rad små riken. Och de här folken, de sprids ut över hela Mellanöstern. Och så fortsätter det. Gud bryter ner gränserna genom grekerna, och han ger alla folk ett gemensamt språk så att man kan börja kommunicera med varandra. Och judarna sprids ut, inte bara till Babylon, där har de stannat kvar, utan till Egypten och hela det grekiska riket och så småningom till romarriket. Och så kommer romarna och instiftar sin romerska fred, och man kan börja resa omkring som missionär. På det här sättet så bearbetar Gud de stora nationerna och de små, så att vägen förbereds för evangeliet. Ja, det är till och med så märkligt att kejsar Claudius, han lyckades till slut få bukt med piraterna någon gång på 40-talet. Och vad hände då? Jo, efter det så börjar Paulus sina missionsresor. Visserligen så hände det att han råkar ut för rövar och annat, men vägen har väl aldrig varit bättre beredd för evangeliet än när Paulus och missionen går ut. Så har Gud jobbat med ondskan. Då kommer vi till Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är kanske den bok i hela Bibeln som hjälper oss att bäst förstå det här med de andliga makterna. Själva namnet på boken, som vi har översatt med uppenbarelse, det är på grekiska apokalyps. Och att apokalypto någonting, det är att dra undan slöjan så att man ser hur tillvaron verkligen ser ut. Nu dras slöjan undan för Johannes, och Johannes får i uppdrag att dra undan slöjan för de sju församlingarna i Mindre Asien och för varje kristen. Nu ska vi tänka på de sju församlingarna. De levde där under det första århundradet. De hade kommit till tro och blivit kristna. En del av dem var judar, andra var hedningar. De som var judar, de blev avskurna ifrån synagogan och gemenskapen med sina bröder efter köttet. De som var hedningar, de blev nog många gånger avskurna från den sociala gemenskapen. Den som var snickare, han kunde inte längre vara med i sitt skrå, för när de samlades så gjorde man det i tempen där man deltog i avgudamåltider och så vidare. Och de judiska kristna, de hade inte längre tillgång till templet i Jerusalem och de judiska gudstjänsterna. Nog hände det att de funderade på vem det var som bestämde i tillvaron. Var det människorna som förföljde dem? Var det kejsaren i Rom? Var det verkligen så att Gud hade all makt? Och var det riktigt att Jesus var den utlovade Messias? Alla de där frågorna besvaras i ett enda nu när himlen öppnas i Uppenbarelsebokens fjärde kapitel och man får se Gud sitta på sin tron. Han sitter där i universums mitt, som samtidigt är den högsta punkten och den djupaste punkten. Det är han som är den allsmäktige, den helige. Det är han som har all makt över alla människor. Det är inte kejsaren i Rom, även om han gör sådana anspråk. Och vem träder fram till honom som sitter på tronen? Jo, det är lammet som ser ut som det har blivit slaktat. Där finns Jesus, Messias, som de tror på. Vem har makten? Jo, det visar sig gång på gång i Uppenbarelseboken. Gud använder sig av 7 änglar för att utföra domar och tecken på jorden. I allt det mörka som emellanåt sker i Uppenbarelseboken så får vi reda på att det är Gud som drar i tillvarons trådar. Och man får också se vem det är som står bakom den romerska kejsarmakten och avgudarna. Den avbildas i form av ett vilddjur eller en schalakansröd kvinna. Här avslöjas både politiker och religiösa ledare. Vi får reda på att Satan har sin tron i Pergamus. Pergamus, så fanns det ett väldigt stort Zeus-altare som såg ut som en tron. Det visar sig alltså att det är Guds fiende nummer 1, Satan, som står bakom detta altare. För övrigt, så med tillämpning på vår tid, så ska ni veta att det här altaret har arkeologerna grävt upp på 1800-talet. Tyska arkeologer gjorde det och de förde det till Berlin, där man idag kan se det på Pergamusmuseet. Men det är väl en historiens ironi att den ryska arkitekt som skapade Lenins mausoleum hade just detta altare som sin förebild. I Uppenbarelseboken så kommer väl den här kampen mellan Guds goda änglar, Guds goda andemakter och Satans onda andemakter. Den når sin höjdpunkt i det 12:e kapitlet. När en strid uppstår i himlen mellan Mikael och hans änglar och draken och hans änglar. Och som väl är så visar det sig att Mikael och hans änglar är de starka. De goda änglarna besegrar de onda änglarna. Men det där är inte bara någonting som har skett en gång i tiden. Det är inte därför det har tagits med, att allting bara är klart. Det är någonting, en strid, som utkämpar sig i mänskligheten idag och i ditt och mitt liv. Vad gäller då för oss? Jo, det har Uppenbarelseboken också en hel del att säga om. I vart och ett av de 7 sändebreven så säger Jesus till församlingens ängel och till oss att han uppmanar oss till att segra. Den som segrar återkommer. Det är som en refräng. Den som segrar. Och så finns det ett löfte. Och det är någonting som är så avgörande och viktigt i den här kampen. Kampen handlar inte bara om ska vi säga, en rädsla för att förlora och vad som skulle kunna hända då. Utan det finns också segerkransen som hägrar. Det hägrande målet, löftet. Den som segrar ska bli klädd i vita kläder. Den som segrar ska få en segerkrans och så vidare. Det finns en morot att ta till sig, ett löfte att hålla fast vid. Hur ska vi nu i vår tid göra för att inte glömma bort att vår tillvaro präglas faktiskt av dessa makter, att det är så mycket mer än kött och blod som vi ser? Här tror jag faktiskt att det finns en stor hjälp i att bli bevandrad i de stora eposen. De stora berättelserna om kampen mellan gott och ont. Om vi börjar med barnen, om vi låter dem läsa Narnia-böckerna till exempel, som på ett så fint sätt behandlar de här frågorna. Och barn, ni vet, de har en förmåga att bli så totalt upptagna av det de läser om. Så att vi har vår lille Silas hemma nu. Han läser gärna eller ser på film i Narnia. Och så springer han omkring med svärd efteråt och tror att han är någon av de här små hjältarna som kämpar mot onda. Men att bara hos oss människor skapa föreställningarna av gott och ont. Att leva med sådana tankar, att låta dem prägla oss, är liksom en grundförutsättning för att förstå tillvaron sådan den är. Att barnsligt faktiskt föreställa sig att detta är det riktiga perspektivet på vår tillvaro. I vardagen så handlar det faktiskt om man står på den onda eller på den goda sidan. Att det finns onda andemakt, att de verkligen existerar, ja, det lär vi oss av Bibeln, men vi kan också lära oss det när vi ser runt i hur det ser ut i vår värld idag. Hur kan det till exempel komma sig att å ena sidan den radikala feminismen som står så långt till vänster på skalan kan försvara den radikala islamismen som står så långt ifrån på andra sidan? Ja, de har något gemensamt, och det är förakten för det skapade livet. På ena sidan så handlar det om religionskrig eller självmordsbomber. På den andra sidan om aborter och liknande, dödshjälp. Men de har egentligen, om man analyserar dem ytligt, ingenting med varandra att göra och borde vara varandras värsta fiende. Ändå kan den ene försvara den andra. Jag kan inte finna någon annan förklaring på det än att det är den onde som drar i trådarna. Hur går det till i vår tid att hela folk ändrar uppfattning i det som har med det allra mest grundläggande att göra i tillvaron? Vad är en man? Vad är en kvinna? Sexualiteten och så vidare. Jo, det sker genom ett långsamt mediakrig. Kultur, film, skola. Långsamt vänjer man människor vid att se på de här sakerna på ett annat sätt. Vi kan tänka på den anarki som idag råder i vissa länder, särskilt borta i USA. Det kulturkrig som råder där. Båda presidentkandidaterna kalla varandra i princip för onda, och det finns kristna predikanter på båda sidor som menar att den andra är ondskan personifierad. Vi ser en kamp mot orättvisor som inte slutar i goda ordningar utan som slutar i anarki. Men Gud är den goda ordningens Gud, eller hur? För en kristen så är det inte lätt att orientera sig i det kulturkrig som pågår i västerlandet. Vare sig man är höger eller vänster så tror jag att den onde drar i trådar på båda sidor. Här fordras vishet för att man ska förstå hur man ska handla. Vad är då till sist våra vapen? Jo, de vi redan har talat om i Efesiebrevet. Här tror jag att det finns mycket som den kristna kyrkan idag ändå kunde göra bättre. Vi kunde vara bättre på att vara listiga som ormar. Vi ska inte resignera inför framtiden. Inför allt det vi ser så ska vi inte sätta oss ner och bara vänta på Kristi återkomst. Det gjorde de kristna i Thessalonike. Paulus sa att så skulle det inte vara. Vänta ska man alltid göra. Vi vet inte vilken dag Herren Kristus kommer tillbaka. Han kan komma vilken dag som helst. Och därför ska vi alltid vänta. Men vi ska vänta aktivt. Att då beväpna sig i vår tid, det handlar om att förstå sin samtid och handla därefter. Och eftersom så mycket i vår tid handlar om utbildning, så behöver vi som vill bära det kristna namnet också utbilda våra barn. Hjälpa dem att skapa en motkultur i samhället, eller åtminstone i de kristna sammanhanget. Det handlar om att tala också om de svåra frågorna. Och här kan faktiskt det judiska folket vara en förebild. För de har lyckats överleva under århundraden av utstötthet och förföljelse. Och när de på 1800-talet genom liberalisering riskerade att förlora sin identitet, så fanns det en del judar som verkligen började arbeta med den här saken. Arbeta för att familjerna skulle uppfostra sina barn så att de blev kvar i tron, och man gjorde det medvetet. Det handlade om en tät gemenskap och att man lärde sina barn om både situationen i samhället och om Guds ord. Så låt mig till sist sammanfatta det här i tre punkter. Vi måste ständigt påminna oss om att tillvaron är så mycket mer än vi ser. Att det både finns en ond och en god andemakt. Trösten är att Jesus redan har besegrat den onda andemakten. Att han är starkare än den. Med hans hjälp, i hans kraft, så får du som är kristen segra. Genom att hålla sig till löftena han ger. Men vi måste också uppmana varandra till vaksamhet och till trosvisshet. Och som kristna, till sist den tredje punkten, som kristna församlingar, så handlar det faktiskt om att tänka kring de här sakerna. Att hjälpa varandra att förstå vad som händer. Att hjälpa varandra till uppmärksamhet så att man inte invaggas i den sövande tidsandan.